Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Ja, ni hörde rätt. Vi är tillbaka igen snabbare än någonsin tidigare. Det var ju bara så sent som förra veckan vi pratade med Felix Rosenqvist här i poddstudion. Och nu har jag gått runt i korridorerna och släpat fram David Jakobsson, en gammal favorit.
Ja, hej, hej. Släpat fram.
Ja, du är saknad av många av våra lyssnare, har jag förstått.
Ja, vad roligt, kul. Ja,
så fort jag stöter på några lyssnare så är det alltid så här, hur är det med David och vad är han, vad gör han och kan inte köra igen.
Ja, nu kör vi igen.
Nu kör vi igen.
Och nu är vi faktiskt ännu snabbare än din podd med Felix, eller hur?
Ja, vi ska vara lite ännu snabbare eftersom vi ska prata om Formel 1 istället för Formel E.
Ja, ja. Det är ju snäppet snabbare.
Och i år är det snabbare än någonsin, va?
Ja, än på mycket länge i alla fall. Ja. På mycket. Det är ju ett helt nytt reglemente. Ska vi börja i den änden?
Ja, vi tänkte väl alltså, vi kommer nog kanske inte prata om så mycket annat än Formel 1. Det blir inte så mycket vanliga bilar.
Vi kanske kommer in på något.
Kanske kommer in på något. Och jag får se om du vill prata om rallycross, annars så släpper jag fram någon annan människa. Nästa vecka pratar om rallycross, för då är det premiär i Barcelona för rallycross-VM. Och där finns det mycket spännande. Men den här helgen och den här, hela den här veckan är det ju Formel 1 som gäller.
Nu är det race week, nu börjar det på riktigt.
Ja, du räknar inte riktigt rally-VM som... Nej,
nej, okej, men... det här är grejen. Ingen rally nu, utan nu är det här.
Men
du,
jag var faktiskt lite dagvill här i måndags. För jag började fundera på var Marcus var och man kunde liksom prata med honom inför sista minuten snack. Och så. Och då såg jag på hans sociala medier att oj, nu har han ju landat i Australien såklart. Så nu är det ju racevecka. Det har gått snabbt på slutet.
Ja, det gör det. Det här har jag sett fram emot länge, måste jag säga.
Du avslöjade för mig häromdagen att du har blivit ett riktigt fan här och läst på och kört banor i spel.
Nej, men där är det nu på nya. Jag har ju varit Formel 1-fan länge. Tycker att det är jättekul med Formel 1. Men nu har jag en ny strategi för att arbeta mig in i säsongen på riktigt. Det är min plan är så här. Att jag har skaffat Formel 1 2016 till PlayStation 4. Och så ska jag köra alla banorna hela tiden inför racen. Så nu sitter jag och tränar på Australien. Och jättekul.
Du sa att de var ganska svår. Jag har provat den också i Formel 1-spel och den är lite stökig att lära sig.
Ja, det är den faktiskt. Men rolig. Det går fort på den här banan. Jättefort. Jag är väldigt glad att jag sitter hemma i soffan och inte i en riktig Formel 1-bil. För att förmodligen hade jag varit död ganska många gånger om här.
Ja, i alla fall i de här nya. Vi snuddade vid det. Det är ett nytt tekniskt reglemente. Och många av lyssnarna kanske har sett bilarna. De är bredare, fetare däck. Det är större vingar. Det är så här hajfena på mitten. Mm. Och de... Ja, alla tycker att de ser coolare ut nu i alla fall. Och går mycket snabbare.
Men mer downforce, mer bredare däck med mer grepp. Och det, då snackar vi 3-4 sekunder pratas det om. Att de är snabbare per varv. Och det är mycket det.
Det är mycket. Och varav däcken var väl någon sekund eller? Av den tiden.
Ja, vad som den var vet jag inte. Men det...
Och sen går det ju mycket snabbare i kurvorna. Och sen har de varit lite snällare mot förarna vad gäller vikt, så att många förare har ju byggt på sig muskler under vintern. De har ju tränat mer nu, styrketräningen, än på många år, och nu ser de lite biffiga ut igen.
Handlar väldigt mycket om nackmuskler. Det har ju Marcus Ericsson haft ett jättefokus på, att man måste bygga upp nacken. Och han ser ju ut som en brottare nu, killen. Det gör det faktiskt.
Jättestora nackmuskler och jättesmala armar och sånt.
Ja, det var någon som förklarade att det är väldiga G-krafter nu med huvudet och hjälmen där med nya reglementet. Och det var någon som sa att tänk om du lägger dig på sidan på en soffa med huvudet över kanten och så ska du bära upp en gammal tjock-tv med skallen. Ungefär så mycket handlar om de här krafterna.
Ja, då behöver man ju muskler faktiskt. De har ju inte så mycket stöd i stolen. Vad jag förstått. På sidan liksom. Man kan ju se på NASCAR, de har ju jätteöron på stolarna som de kan typ lägga huvudet mot lite grann. Men så alltså, är det inte riktigt i en Formel 1-bil.
Alltså huvudet åker ju inte så långt i en Formel 1-bil heller. Nej. Eftersom du sitter ju där i sittbrunnen. Men du vill ju ändå själv kunna kontrollera var du har huvudet när du kör en racerbil över 300 km i timmen. Sådär.
Så det... Ja, precis. För det har ju att göra med mycket annat vad man tittar på och sådär.
Ja.
Och hur det känns. Man kan ju bli åksjuk om det vinglar för mycket.
Ja, men vad tycker du när du tittar på bilarna då? Om du jämför med förra året?
Ja, de ser ju snyggare ut. Det är ju häftigt när de här breda hjulen faktiskt, breda däcken. Det är ju riktigt coolt liksom. Och Sen de här hajfenorna vet jag inte, det är lite så här långloppsracing över där, men det finns ju de, Mercedes har väl kört både med och utan som fenas, vi får se vad som blir grejen och kanske olika på olika banor och så.
Mm.
Det kan väl kanske tycka sig lite konstigt ut sådär, men det är ju mest bara när man ser den rakt från sidan. Ja. Det är ju sällan en bild man kommer att se i tv, där är det ju mycket snett framifrån.
Det beror på vilken sponsorlogga som sitter på den här hajfenan.
Ja.
Kan man tänka sig. Ja, jag tycker också att de ser tuffare ut, bilarna. Jag gillar ju att den här smala, höga vingen i bak har blivit bredare och lägre. Det tycker jag ger rätt mycket, gör mycket, ja, för synintrycket.
De ska ju inte riktigt vara så höga som de blev förut.
Nej.
Överlag liksom.
Det var inte så fint.
Sen är det lite nya färger. Vad tycker du om Force India? Har ju rosa och svart.
Ja, det var någon som pratade om Barbie och Ken där som skulle ut och köra ihop.
Rosa bandet har en given frontkampanj här nu.
Ja, det är inte det snyggaste jag sett.
Nej.
Det tycker jag inte.
Så McLaren Honda har bytt färger nu.
Mm.
Orange och svart.
Ja, den ser väl bra ut. Jag tyckte för sig McLaren brukar alltid ha snygga bilar.
Mm. Orange är ju lite deras färgval eller vanliga bilar. McLarens sportbilar kör ju lite orange.
Precis.
Touch liksom. Så de har väl kommit lite närmare det släktskapet här.
Mm. Nej, men fina bilar. Vilken är din favorit då? När det gäller utseende nu.
Ja, Sauber har ju också lite nytt. 25-års jubileumsloggan på sidan där. Mm. Och lite ljusare då. Vitt istället för där det var tidigare.
Blått, vitt och guld har de jobbat med.
Ja. Martini Williams-bilen är ju kaxig. Mm. Det är ju snyggt sponsorskap kan man säga. Det är väldigt stilfullt gjort av en sponsor.
Mm.
Men det är väl bra. Det är lite skillnad nu också på Red Bull och Toro Rosso. Toro Rosso är lite ljusare blå.
Mm. Snyggt så här matt blå på Red Bull-bilen.
Ja. För några år sedan, eller kanske till och med förra året, var det ju lite förvirrande. Om man var helt ny som tittare förstod det ju Red Bull på Toro Rosso-bilen och Infiniti på Red Bull-bilen.
Just det, ja, är jättekonstigt.
det där vet ju alla som hänger med, men de som tittar på ett F1-lopp för första gången undrar ju vem som är vem. De var vanligt för lika, och även de här silverfärgade bilarna var väldigt lika varandra för en ny tillkommen tittare, som det heter.
Men sen så tror jag att alla som är tittar på Formel 1 är med och har koll, för att annars är det ju inget roligt. Det är inget kul att bara sätta och titta på ett Formel 1-race.
Nej. Men vad säger du nu om de här nya reglerna? Alla pratar om att det kommer vara mycket svårare att köra om.
Det är ingen som vet det riktigt. Alltså det finns ju, utan vad som händer
nu,
de har ju mycket bättre downforce och de har bättre grepp i bilarna, vilket gör att de kan bromsa mycket senare. Det pratas om så här 20% senare inför kurvorna, och då är det lite mindre tid att leka med där när man ska ta sig om en kurva. Men vi har inte sett att det verkligen blir så att de inte kör om. Det kan ju kanske bli tvärtom, att man kan köra om mer.
Ja.
Eftersom du har bättre grepp, alltså bara det att man behöver vara lite, alltså för en riktigt bra förare kanske till och med blir lättare.
Ja, det ska bli en sak som ska bli spännande att se i racet, och det kommer vi inte att se förrän på söndag morgon i själva tävlingen, hur det blir med omkörning och hur nära de kommer ligga varandra. Liksom.
Mm. Det där pratar de också om, att något som kommer göra omkörningarna svårare, det är att det blir väldigt mycket smutsig luft bakom de här nya vingarna, att man får problem med sin egen aerodynamik när man ligger bakom en av de här nya Formel 1-bilarna, och därför inte riktigt kan köra om. Och det ska också, vet man ju inte heller riktigt, utan det är bara folk som spekulerar.
Mm. Ja, det är väl ett frågetecken som kvarstår då.
Ja.
Vad tycker du annars om testerna? De har kört totalt 8 dagar i Barcelona.
Ja.
Var det något som överraskade?
Alltså jag var bara så sugen på att se bilarna först och främst, och sen så hoppades jag att det inte skulle vara så här, att man såg att Mercedes åkte från alla andra direkt. Nu gjorde de ju det på ett sätt, och det är ju antalet varv. De var ju ganska ordentligt över 1000 varv på de här testerna, och drabbades i princip inte av några problem, utan det var ju en fantastisk uppvisning i tillförlitlighet.
Ja, de körde ju flest, bra mycket fler varv än En tvåan har en uppgift att de körde 3170 kilometer testvarv.
Ja, nej, men det var, jag kommer inte ihåg exakt.
Det
men
var det ju var, bra mycket mer än...
Det var 1000 något varv, ja. Sådär. Det var ju häftigt. Men de var ju inte snabbast under testerna.
Nej.
Utan det var ju faktiskt Ferrari som satte den snabbaste tiden. Och det tyckte jag var lite kul, för att jag hade ett hopp som växte sakta under testdagarna sådär, att tänk om det så att det finns utmanare till Mercedes nu. Så trodde jag att Mercedes skulle smacka till den sista dagen och köra ifrån alla med 2 sekunder. Men så blev det inte.
Nej, det var ju en gammal favorit, Kimi Räikkönen också, som var allra snabbast. Det var extra kul. Mm. Men jag tror att det är på riktigt. Jag tror att Ferrari har kommit närmare.
Jag tror att Ferrari har kommit närmare. Det är flera Mercedes-representanter, bland annat Lewis Hamilton, som har antytt att de får se upp för Ferrari. Jag hoppas att inte att han fortsätter att leka någon slags lek här och liksom försöka få alla att tro att det ska bli mer spännande än vad det blir. Men
det var ju, bästa tiden var ungefär hela sju tiondelar snabbare.
Ja, en pole position varvet förra året, ja.
Nej, en Mercedes. De hade noterade 1.18.6 och Mercedes körde 1.19.3. Mm. Ungefär.
Ja, men sen så är det fortfarande så här. Alltså, det är mycket tjuv och rackarspel i Formel 1. Det är mycket av den varan. Och det kan ju vara så här att Mercedes är så fantastiskt självsäkra och vet precis vad de har. Så att de bara var ute och ville provocera, få fram så många varv som möjligt och bara slita på delar. Det var bara det de jobbade med. Eftersom de känner att de har ett paket som funkar. Mm. På vissa kvalet på lördag så kanske de liksom, där är första gången de kommer släppa loss allt.
Ja.
Och då, det blir spännande.
Jag var ju faktiskt mest överraskad och lite bekymrad samtidigt över McLaren Honda. Som ju då, deras bästa tid var på 1.21.5. Och de körde ju väl minst av alla i antal varv. Mm. De hade jättestora problem, motorn skakade, vibrerade sönder.
Ja, 5 eller 6 motorer tror jag de förbrukade under testdagarna. Det är vad man har för en säsong annars.
Det fanns inget bra liksom som hände. Så att det är ju en stor katastrof. Det snackas ju en hel del. Jag pratade med Felix förra veckan här, och när vi hade slutat inspelningen så fortsatte vi att prata om eftersom han håller till i Japan lite grann nu och snackar med mycket folk och så här, och vad tror man liksom. Och det är ju en jättegrej att de har misslyckats så kapitalt igen, får man säga.
Mm. Ja, det var ju en jättegrej redan förra året, för att då var de liksom på nivå där de borde leverera klanderfritt. Mm. Sådär. Och det var till så att Honda har ju tagit fram sin nya NSX, en supersportbil som jag var och körde någonstans förra sommaren.
Ja, förra sommaren.
Ja.
Julen.
Och så frågade jag lite folk där. Det var någon japan som var med och hade byggt den där bilen, någon amerikan sådär. Men var planen att den här bilen liksom skulle lanseras ihop med Formel 1 på något sätt? Mm. Sådär, då muttrar de lite. Till slut så kröpte väl fram. Ja, men det kanske var grundplanen då. Ja, jo, så var det väl. Den här hybriddrivlinan i den här NSX och hybriddrivlinan i Formel 1-bilen. Det är klart att vi ville ha synergier där. Men då har de liksom fått tänka om helt och hållet och försöka separera den här nya Honda NSX så mycket från Formel 1 som möjligt. Mm. För att
inte
det är bara badwill för Honda. Och det är ju tråkigt såklart.
Ja.
Men som du säger, nu hade ju alla förväntat sig att det är klart att de har löst alla problemen. De har
valt... Nu fick de bygga en ny motor och nu fick de den här tiden på sig. Och de visste ju hela förra året vad som skulle bli det här året för regler. Då.
Ja.
Allt var givet.
Liksom. Allt var, men förra året hade de någon knepig motorlösning med jag tror att det var så här att turboaggregatet satt på något sätt mellan cylinderraderna på ett väldigt eget sätt som tydligen skulle varit bra men som inte funkade. Nu har de byggt som de andra, eller i alla fall som utifrån Mercedes konceptet liksom. Ja. Men det funkar inte det heller.
Ja, det är riktigt illa, och man har ju läst och hört saker, och en teori skulle vara att de är för låsta i sitt projekttänk, att de ska göra det på sitt sätt, att de inte har anammat racingvärldens sätt att jobba på. Om man ser Mercedes så bygger de väl fortfarande sina motorer i, eller teamet håller ju till eller sin bas mycket i England. Mm. Så att de tar ingenjörer och underleverantörer från den här enorma basen som finns i England.
Mm. De flesta Formel 1-team håller väl till i England nu?
Ja, och Renault var det väl som plockade in den här gamla gurun Mario Iljen för att rätta till deras motorproblem. Och, alltså det finns ju en handfull personer som genom åren har visat att de är bäst på det här. Både bygga bil och bygga motor. Men då anser man då kanske att Honda är lite för styrda och vill göra på sitt sätt. Liksom. Mm. Och det går inte tillräckligt snabbt och det blir inte tillräckligt bra. Så någon beskrev att om man frågade underleverantör, jag behöver de här delarna, när kan du leverera? Ja, det kanske går på 6 veckor, då ska man få det på 4 och sen nästa gång man går dit så ska man ha det på 2. Mm. Det är så man jobbar i England. Liksom. Mm. Och då kostar det kanske mer att få det på 2 veckor, men då betalar man. Mm. För det kostar ännu mer att efter 6 veckor få en del som dessutom är fel.
Mm. Ja, men det var så, jag vet inte om det är sant, men det var så konstiga saker som pratades om motorer. Dels att, som du säger, att de vibrerar sönder. Och sen så var det något oljetråg eller vad det var som var feldesignat, sades det. Det funkar inte med den designen på grund av temperaturer hit eller dit. Ja. Man kan tänka att det borde de ju kunna ha. Alltså det här är ju bäst av det bäst när man bygger en Formel 1-motor. Det borde man ju kunna räkna ut.
Ja, det är jättekonstigt. Och som någon sa, de har ju byggt en jättebra motor till IndyCar. Mm. Det lyckas de ju. Nu är det en helt annat reglemente säkert.
Ja.
Men det är jättemärkligt. Och det blir ju badwill för alla. Det blir ju inte bra för McLaren.
Nej.
Det blir inte bra för Honda som betalar tydligen stora pengar för att få vara med och leka. Mm. Och ska McLaren ta sig ur det här så är det ju väldigt, väldigt svårt. Och det och sen står pengar in försvinner och det blir dyrt att betala ut.
Det jag tycker mest synd om här, det är ju faktiskt Fernando Alonso. Alltså jag håller honom väldigt högt som förare. Han är lätt topp 3 i världen för mig.
Jag skulle tycka att synd om någon som tjänar kanske 50 miljoner per år.
Nej, men tänk om du sitter där och är typ bäst i världen och så får du aldrig visa det. Det är ändå lite tråkigt. Hans tid rinner ju ut på något sätt.
Ja, ja.
Hans varumärke försvinner. Det är ju han som sitter där med en rykande motor och ska försöka sitta och försvara sitt team i intervjuerna efteråt och så.
Men han har ju varit lite girig, om man säger. Alltså han har ju gick ju från Renault till Ferrari. Det var väl delvis för pengarnas skull. Och där lyckades han ju inte bygga något bra liksom. Han har varit på i McLaren, lyckades inte heller bygga något hållbart bra av en eller annan anledning.
Mm. Ja,
det är ju, kanske ska stanna då och jobba sig ur det.
Jag tycker nog han ska försöka byta en gång till, det tror jag är
nu
bra.
Nu kanske det tar för många år att bygga sig ur det här. Men han har väl någon klausul som säger att han får ge sig om eller sluta. Mm. Han har ju hintat flera gånger att han tänker inte sitta där och vara någon bromskloss.
Liksom. Mm, det har snackats ganska mycket om, självklart så snackas det mycket om Mercedes i och med att Nico Rosberg, den regerande världsmästaren, beslöt sig för att lägga hjälmen på hyllan. Men det snackas ju nu om att Hamilton kanske inte är så himla taggad längre, och det pratas om att Valtteri Bottas kanske egentligen inte kommer hålla måttet, och det kan ju liksom mycket väl bli 2 platser i Mercedes ledigt i säsongen 2018.
Ja.
Då kan jag ju tänka mig att Alonso är, att han redan står där liksom med
framsikt. Ja, det var väl en den som de allra helst ville ha, tror jag, kan jag tänka mig.
Mm.
Om vi kommer in på andra saker som hände under testet, så var ju en annan besvikelse var väl Lance Stroll, nybörjaren, nykomlingen som kraschade och körde bort sig.
Stackars pojk.
Och han sitter i en väldigt svår situation. Han har ju då ett flera hundra miljoners program för att träna upp sig till Formel 1, men han har inte kört i de här bilarna för ett helt nytt reglemente.
Nej.
Han har ju kört jättemycket i gamla bilar och kom ju på det sättet bra förberedd, men tydligen så var det här lite för svårt av en annan anledning, vet vi inte, men han körde ju av lite för mycket och lite på fel vid fel tillfällen. Mm. Skadade lite för mycket bilar då.
Alltså nu är det ju inte egentligen jättesynd om Lance Stroll. Han har ju en pappa som är ungefär rikare än Gud och som bara ser till att han får en uppladdning när han får köra Formel 1-bil runt på olika banor i hela världen. Sådär, för att han tycker det är klart att grabben ska köra Formel 1. Jag vet inte hur många miljoner. Det måste vara hundratals miljoner som pappa har investerat i det här.
Absolut, bara testprogrammet för Formel 1 kostade väl 300 miljoner. Bara liksom själva upplägget att skaffa bilar och banor och instruktörer och hålla bilarna i rullande skick. Liksom.
Mm.
Och då har vi ju inte ens nämnt allt vad det har kostat fram dit.
Nej,
han har kört med Felix, kommer tillbaka till honom och körde ju Formel 3 i samma stall. Och Felix var väl lite pappa, läromästare och så. Kanske skulle ha plockat med honom till Williams.
Ja.
Det ja. Sades ju då att han, många tyckte att han skulle ta ett lärår i Williams innan han började tävla. Men vi får se. Mm. Andra har ju lyckats. Verstappen har ju gjort samma kliv. Det har ju gått superbra.
Ja, han vann väl premiären när han bytte till Red Bull, var det inte så? Jo, han vann första racet där.
Ja, vann kanske. Jag kommer inte ihåg. Men, nej, men han har ju, han är ju tagit det klivet jättebra. Ja, andra saker, vi måste ju prata om Sauber förstås, som ja. Ju har
vad säger vi där då?
Noterade långsammaste tid under de här testerna faktiskt. Mm. Långsammare än McLaren som vi hackade på nyss. De hade väl också lite problem, de fick ju köra första testsessionen utan Pascal Wehrlein, den nya killen. Då körde de med Ferraris testförare istället. Och Marcus körde, och sen kom Wehrlein in men pallade inte köra hel dag, så då började de köra halvdagar. Mm. Kanske var lite stökigt i själva programmet.
Kan det vara så? Wehrlein var ju inblandad i en ganska ordentlig krasch, Race of Champions.
Ja, i december va? Där han på något vis körde på någon annan och körde av. Jag fick mycket kritik för själva hur han hade kört.
Liksom. Ja, men det var en konstig krasch. Ja. Det var liksom sådär efter målgång kändes det som, och sen pang.
Ja. Men han skadade nacken där och
det var osäkert in i det sista.
Ja, precis. Den är viktig. In i det sista var det oklart om han skulle kunna köra överhuvudtaget, men han körde då en del av de sista dagarna i Barcelona. Mm. Men annars så sägs det ju, de kör ju kvar med fjolårsmotor då.
Ja.
Men det ska ju ändå vara den motor som Ferrari avslutade säsongen.
Ja, precis. Den senaste specifikationen av Ferrari-motorn.
Men den saknar ju då säkert lite kraft jämfört med de här allra nyaste. Och det kanske kommer, det kommer ju visa sig.
Bakgrunden, om alla kanske inte, alla har säkert koll på det, men jag rabblar i alla fall att bakgrunden till det här är ju att Sauber har dragit med ganska allvarliga ekonomiska problem under en lång tid. Och nu valde man att fokusera hela sin budget på att bygga den nya bilen för att få till det så bra som möjligt, och därför så fick man nöja sig med att köpa den gamla motorn.
För att kunna veta hur ja. Motorn ser ut, för att bygga bilen runt den.
Ja, precis så. Och den nya motorn är säkert dyrare också, såklart. Och man tänker också att, att man har en annan driftsäkerhet i den gamla motorn. Vilket är kul. Vi får se, jag hade nog kanske förväntat mig att de skulle vara lite snabbare på testerna.
Ja, och sen var det väl lite oroväckande att de kom med någon uppdatering till session 2 som inte funkade, utan de fick backa tillbaka till sin första uppsättning, och det är aldrig bra. Jag har fått höra här de senaste dagarna av personer som känner människor i teamet som säger att de kommer att få en tuff säsong, så vi kanske inte ska ha några jättehöga förväntningar.
Nej, men det är helt klart att de kommer få en tuff säsong, det är, så är det. Jag håller på med snusdosa, det är därför lite konstigt här. De kommer ju få en tuffare och tuffare säsong för det första. I början så kanske de kan leva på sin tillförlitlighet i den här gamla motorn som är välbeprövad och så vidare. Om McLaren ska åka och blåsa motorer och man vet inte hur den nya Ferrari-motorn funkar eller Mercedes.
Då har jag haft problem också på testerna.
Och då har ju Sauber faktiskt en chans bara att luta sig tillbaka mot det. Men skillnaden mellan att ha en gammal och en ny motor är att den nya motorn kommer fortsätta att utvecklas under säsongen. Det kommer ju inte den gamla att göra.
Nej, och där har de ju lättat lite på reglerna också, så att det är möjligt att förändra mer, vad jag förstått, under säsong än vad det varit tidigare. Så de kommer att utveckla lite mer.
Mm. Så framåt Abu Dhabi så är det inget kul att köra Sauber. Jag tänker det.
Nej, och det går i praktiken inte att byta motor till den nya heller, även om de kanske skulle få det. Passar inte i bilen, annars ja, det är inte så lätt att bara skruva ur en motor och sätta in en annan.
Nej, det är ju inte så, den är alltihopa i en enhet. Mm. Men det här med motorer och Sauber, det faktum att Pascal Wehrlein nu är, han är liksom under Mercedes-Benz vingar egentligen.
Det är Mercedes-kille, ja. Även om de har varit Ocon som ligger före i ranking i det gänget, men det har absolut
ju,
så är det.
Jag har ändå fått att spekulera sig att Sauber kanske satsar på en Mercedes-motor till 2018. Att det här är någon slags delbetalning för en motoraffär.
Ja, de har ju absolut fått pengar för att Wehrlein ska köra där. Mm. Så är det ju. Men sen, ja, jag är lite, ja, nu börjar jag lite rädd för att de ska hoppa på Honda-spåret som ju var ett annat spår ett tag. att Honda ska lova dem guld och gröna skogar och jättebra deal, och sen de kör med Honda nästa år.
Ja, får se. Vem vet, alltså, det kan ju vara att
det kan vara vinnande
koncept. De kanske får till det här nu. Ja. Alltså, vi ska inte, alltså, många hånar Honda hela tiden. Mm. Sådär. Men det är en av världens bästa motortillverkare på många sätt. De har ju byggt många tävlingsmotorer i många grenar som har funkat väldigt bra. Mm. Kolla på dem, de har byggt motorcykelmotorerna till MotoGP till exempel under många år. Det är klart att någonstans så kan de bygga en drivlina till en Formel 1-bil som är konkurrenskraftig.
Ja, någon gång ska de väl få till det där. Och det sägs att de har 10-årsavtal med McLaren, så att de har ju gett sig in i det här för att lyckas så småningom. Mm. Men det fanns också i den här artikeln jag läste om liksom hur de tar sig an projektet, att de ser det här på lång sikt. De kanske inte tycker att det är så jättejobbigt att förlora ett år. För att när de väl får till det så kommer det att snurra på i 5 år. Mm. Och då kanske de är bäst. Mm. Medan McLaren sitter i en situation där de jobbar för att vinna nästa tävling. Typ. Mm. De har den mentaliteten i alla fall.
Oh, men de ska ju klippa en tiondel i nästa sektor.
Ja.
Liksom, på banan.
då är det inte så här, då lärde vi oss av det här misstaget. Då gör vi inte om det nästa år.
Mm. Nej. Det är klart att det blir spänningar i det hela.
Nu har ju Mika Häkkinen kommit in i McLaren, så han kanske vänder på det här.
Nu löser det sig. Nu har vi sett vad som hände i rally när man plockar fram en gammal rallyfinne. Det gick ju väldigt bra för Toyota där i början.
Jag vet inte om Häkkinen har samma profil. Han ska vara mer ambassadör. Men
Tommy Mäkinen gick ju in som teamchef för, kallar han sig teamchef?
Ja.
För Toyota. Ja. Men Mäkinen ska vara någon slags
ambassadör. Goodwill. Trevlig kille i depån. Men de behöver det också, för att de har ju inte haft en titelsponsor på många år, så att de behöver ju någon som folk gillar att hänga med liksom, och sponsorerna kan ta sig an eller lyssna på vid någon middag och sådär. Det där är inte helt oviktigt faktiskt. Mm. Så det är väl ett steg. Det sägs ju att McLaren har blivit för mycket storföretag, och där för många i den yttersta ledningen inte själva har kört racerbil på hög nivå, så att de inte riktigt vet vad som krävs.
Det är klart att
och då kommer Mäkinen in, eller Häkkinen ska jag säga, så blir väl ordning och reda på det i alla fall. Han har ju kört på hög nivå.
Ja, han är ju gammal mästare,
dubbelvärldsmästare. Även om han, ja, vi får se vad han kan uträtta där.
Ja, det blir spännande.
Ska du åka på någon race då?
Oklart, jag är sugen.
Du har tittat i kalendern och bara jämföra med bankkontot.
Ja, alltså det finns vissa motsättningar där. Och sen så har jag ju en familj som kanske inte tycker att jag ska blåsa hela semesterkontot på Formel 1-resor heller. Men vi får se, jag är sugen. Men det blir i så fall i Europa.
Ja, det går inte så många race i Europa va, egentligen.
Eller? Nej, men några har vi ju.
Mm. Är det Budapest, är det lockande?
Ja, absolut. Det är ju en skithärlig stad för det första. Sen är det ju en fin bana. Ja. Och inte så långt att åka.
Nej, precis. Kan nästan ta bilen.
Ja, fast jag väljer nog flyga hellre. Men jag tror att jag tror inte att det blir något race i år, om man ska vara ärlig. Men jag har alltid drömt om att se Formel 1 på Monza. Det är jag riktigt sugen på också. Mm.
Det är smidigt. Man kan ju bo i Milano och åka ut. Rätt enkelt, så att
kanske dra ner med husvagnen då.
Ja,
får vi se.
Då kan du bo riktigt nära också.
Ja, själv då? Kommer
Nej,
du följa det här nu?
Ja, jag kommer nog försöka följa det såklart. Det blir väl nu under... Det blir de här första racen, är ju jättekul att se. Hur det går då med omkörningar och farter och varvtider och tillförlitlighet och allt det här. Mm. Lite nya spännande förare här och där. Så att, det ska vi absolut göra. Kevin Magnusson gör en intressant start i Haas. Påstås ju att det är hans sista chans på något sätt att visa vad han kan. Vi får se.
Ja, fast det säger man ju alltid om förare lite längre ner i fältet som kör lite sämre bilarna, att nu är sista chansen att bevisa. Det har ju sagt som Marcus varje år också.
Ja, men nu sitter ju han lite säkrare va, med tanke på att det är svensk intressen bakom teamet också nu.
Jo, och kanske.
Ja, det var ju lite prat när det var stora lediga här och var, men jag kan tänka mig att, jag ska inte förvåna mig om de har en längre plan där i Sauber, att de tar det här året, kämpar på, ser till att bilen är väldigt bra, så byter de motor och så kanske de är med nästa år.
Mm. Ja, vem vet. Du, kan vi inte gå igenom teamen en gång bara? Från början till slut, eller kanske från slutet till början, och så kan vi prata upp oss. Vilken förare kommer att dra det längsta strået?
Ja, det blir intressant. Interna fighten.
Jag har listan här. Ska vi börja nerifrån med Sauber då? Då har vi Marcus Ericsson och hans teamkompis Pascal Wehrlein.
Ja.
Och det är ju så här att man pratar om teamkompisar, fast teamkompisen är ju alltid den absolut värsta konkurrenten. För man sitter med samma material och man slåss om samma grejer. Så att det är den här killen man mäter sig mot. Så den här kampen inom teamen är ju egentligen mer intressant än kampen mellan teamen, kan jag tycka. Alltså ur ett sportsligt perspektiv.
Mm.
Så är det. Men vi börjar här då. Marcus Ericsson mot Pascal Wehrlein.
Ja, vi lyssnar med båda på Janne Blomqvists F1-podd här. Och där har du ju... Janne var ju med i Barcelona på testdagarna där, när de var i samma tält, de här två killarna. Mm. Och de visade ganska tydligt att de inte var några kompisar i alla fall. Mm. Det är inte så att de går och tar en kopp kaffe ihop eller knappt hälsar på varandra.
Ja, eller tränar ihop eller något sånt. Inget sånt.
Nej, inget sånt. Nej. Och de, enligt Janne där, så var det så att man morsade på varandra en gång per dag på morgonen, och sen fick det vara nog. Mm. Och sen tittade inte man åt varandra igen. Men ja, vad ska man tippa? Wehrlein har ju då fått stryk av Felix, som kom tillbaka till det i Formel 3 ett par gånger. Han var ju DTM-mästare. Mm. Fick han ju köra ifrån Mattias Ekström. Nu får han tampas med Marcus Ericsson. Men
den är svår.
Jag hoppas ju att Marcus ändå sett över säsongen är bättre. Den bättre av de två. Mm. Men jag tror det blir jämnt. Det kanske är ett par race som skiljer på slutet, att Marcus har kvalat ut Pascal då i ett par race.
Mm. Jag tror nog också på att Marcus kommer att vara lite vassare under säsongen. Han har ju trots allt några Formel 1-säsonger i ryggen, och det hjälper.
Men jag tror kanske inte att han hetsar upp sig så mycket. Alltså,
nej.
Det kanske inte blir samma höjder, men det blir inte samma dalgångar heller.
Jag tror nog att Pascal Wehrlein kommer vara snabbare i början av racehelgerna än vad Marcus kommer vara. Och sen kommer Marcus sakta jobba sig upp i fart och därmed göra färre misstag.
Ja. Han har lite den taktiken faktiskt, att han börjar lite försiktigt.
Vi har Renault också, det är ju jättespännande med Nico Hülkenberg mot Jolyon Palmer.
Ja, jag har ju lite svårt för deras teamchef där.
Teamchefen kör ju inte.
Nej, och de har inte lyckats jättebra, så jag tror att Renault kan ha problem. Annars tycker jag ju förarmässigt är det ju solklart att Hülkenberg är ju nummer ett.
Mm.
Alla dagar i veckan, det är en riktigt bra förare som... Mm. Som jag skulle nog ranka som kanske lika bra som en Nico Rosberg.
Jaså?
Ja.
Oj.
Om man hade suttit i samma bil.
Ja, men går vi vidare till Haas. Det där var ju så solklart. Vad tror vi där? Det kan ju vara svårare. Romain Grosjean mot Kevin Magnussen.
Nej, ja, jag tror jag skulle hålla Grosjean som en bättre förare faktiskt.
Mm.
Ganska givet där också. Även om Kevin är duktig faktiskt, det ska jag inte säga något annat.
Sen verkar ju han Grosjean ha humör som en tarantella ungefär. Så att om någonting börjar gå fel för honom i den här hasbilen, då kan det nog bli... Det kan nog Kevin Magnussen vinna en hel del på.
Ja, om han kan hålla sig lugnare, ja. Och det verkar han kunna göra. Så att, nej, det är nog samma lite där. Det blir mer upp och ner för Grosjean, men faktiskt kanske
ja, men nästa del så. Grosjean. Toro Rosso då? Daniel Kvyat och Carlos Sainz.
Det här är också svårt tippa tycker jag. Sainz är en sån här kille som de tycker ska kunna gå vidare till ett stort stall när som helst då.
Mm.
Han är väl påtänkt lite här och var.
Mm.
Spanjor också som han är, så har han ju bra förutsättningar.
Mm.
Men ryssen tycker jag, han tycker ändå han hanterar den här petningen från Red Bull ganska bra när de bytte plats med honom och Verstappen.
Ja.
Han studsade sig tillbaka där på slutet då.
Ja visst.
Lyckades hålla kvar sin plats. Det här, alla sa att han inte hade en chans att få stanna.
Mm.
Det är knappt någon som kör så många säsonger i Toro Rosso som, eller i Red Bull, utan att så gå vidare, utan man brukar åka ut. Mm. När man...
Jag tror nog ändå på Sainz. För mig är det klockrent. Jag tror att Sainz kommer att hålla upp det bättre.
Mm.
Faktiskt. För han gör en del misstag Kvyat. Han kanske har mognat han också under vintern, men
ja,
jag säger Sainz.
Ja, det blir nog, ja, jag skulle säga att det blir ganska jämnt.
McLaren då, där är du verkligen en av gridens mest rutinerade förare i Fernando Alonso mot Stoffel van Dorn som körde in ungefär allting under testdagarna där, som vi redan pratat om. Det är ju såklart, vi behöver inte ens säga att det är Fernando Alonso som kommer att
kvala ut honom. Van Dorn kommer nog att hålla till där i Sauber-gänget i den delen av fältet.
Ska Van Dorn få ett bättre resultat under säsongen än Alonso, då krävs det att Alonsos motor går sönder oftare, tror jag.
Absolut. Så har vi Williams, så pratar om Felipe Massa och Lance Stroll. Och kraschkung så här långt.
Ja, kraschkung. Det var ju verkligen han som körde in i allting.
Så att, det är väl också ganska givet. Ja. Vi får väl hoppas för Lance Strolls skull att han bättrar sig.
Tror vi att Felipe Massa är sugen på det här nu? Det var ju ett väldigt tårdrypande adjö till Formel 1-cirkusen förra året.
Världens kortaste pensionering.
Ja, men han gick ju pension och det var fansen grät och han grät och det var så mycket pusskalas framför tv-kameror och sådär. Hela familjen, hela släkten var på plats där. Mm. Och sen bara, nej men nu ska jag köra igen.
Det kan ju bli att jag tror att de inte kommer ha någon bra säsong. Kanske, men det kan ju vara att han kommer på igen att han tycker det är kul när de håller på. Mm. Men det som du säger, det kanske är så att luften har gått ur lite grann. Mm. Och sen har de då Lance Stroll som kanske kommer att ha problem. Så det här är ju också ett stall som, även om de har en bra bil, en bra motor, så kan det ju vara så att de sladdar lite. Och det finns en chans för sådana som Sauber att i början i alla fall köra lika snabbt.
Mm. Vad är det sen? Force India?
Force India med Perez och Ocon. Det här har inte snackats nästan någonting om på försäsongen. Det är en ny uppsättning. Ocon är ju då mycket snack när han valdes framför Wehrlein som Mercedes tredje val, kan man säga, tredje förare. Men jag menar, de där är ju jämna, eller Perez har ju grym rutin, är duktig, så att Ocon ska väl få gasa på rätt hårt, men det kan nog bli en jämn fight över säsongen.
Ja, förmodligen.
Också gammal DTM förare
just det. Vad har vi med på din Ferrari då? Det är ju jättespännande i år.
Tycker du det? Tror att Räikkönen har en chans där?
Ja, det tror jag faktiskt. Mm. För att Räikkönen, han var ju som allra bäst när bilarna var snabba. Liksom. Och när det krävdes lite cojones för att blottas med bilen. Och på testerna, det säger väl ingenting att han satte den snabbaste tiden. Men
han kanske blir lite, han är ju lite humör va? Humörkille. Han tycker det är kul när de kan vinna. Mm. Det känns som att han inte tycker det är lika kul när han vet att de kommer att bli som bäst trea bakom två Mercedes. Då är det inte lika kul.
Nej, och sen så har han en teamkamrat, om vi ska kalla honom för det nu, med Vettel som är kanske den största vinnarskallen som någonsin har funnits. Så här, lite skolad av Schumacher. Mm. Kan alla tjuvknep i boken. Fantastisk förare.
Ja.
Jag vet att alla odds, kolla faktiskt på Unibet eller vad det var förut idag, då var ju oddsen klart på Vettels fördel, men jag slängde ändå in en femtelapp på Räikkönen.
Som världsmästare?
Nej, inte som världsmästare.
Vinnare i Australien?
Vinnare i Australien. Ja, mm. Vi får se. Jag tror inte att någon av dem kan bli världsmästare, för jag tror inte att Ferrari har samma tillflyttlighet som Mercedes har. Men det är ju bara en gissning. Det är bara...
Ja, jag skulle nog ranka Vettel före faktiskt, fortfarande.
Då är vi olika.
Ja. Mm. Richard mot Max Verstappen.
I Red Bull, ja. Det där är ju också spännande.
Det var ju så här att, om vi minns, var det inte Autosport som placerade Ricciardo som etta på sin topp 50-lista över alla världens rally- och racerförare? Mm. Överraskande tyckte jag då.
Fast när man börjar fundera på det så är det verkligen så. Himla överraskande. Han är ju en jätteduktig förare. Det där är också två personligheter. Alltså jag inbillar mig att Verstappen kanske kommer att kunna vara snabbare här där än Ricciardo, men att Ricciardo kommer kunna köra jämnare med lite färre misstag.
Det kan vara så att Verstappen kvalar ut Ricciardo, men att Ricciardo har bättre, fler poäng.
Ja, så kan det vara.
VM.
Vi är överens igen. Och sen den stora frågan.
Han är kanske lite smartare, men det beror ju lite på Verstappen om man är... Det är klart, går det ännu snabbare nu så kanske varje misstag straffar sig hårdare också. Mm.
Slutligen Mercedes,
ja.
Lewis Hamilton, Valtteri Bottas.
Det tror jag inte är något snack nu, att de tänker ju inte skapa något nytt förarkrig mellan två förare. Det är ju givet att Hamilton är nummer ett i teamet. Det skulle ju förvåna mig efter allt som hände mellan Hamilton och Nico Rosberg att de skulle försätta sig i samma situation igen. Utan skrev de nu ett nytt kontrakt med en ny förare, så var det nog ganska givet där. Mm. Att du får nog finna dig och ge det nu. Men, om det blir så.
Men det är inte säkert att, jag är inte helt säker på att Hamilton kommer att vara snabbare än Bottas över säsongen. Alltså så här är det. En Lewis Hamilton med ett harmoniskt sinnelag och fullt fokus på Formel 1 i en Mercedes bil går inte att slå för någon, tror jag. Men Lewis Hamilton, han har ju tidigare varit lite så här svajig. Han hade så här kärleksproblem till exempel. Mm. Då syntes det direkt på banan. Och sen haft så här perioden.
Men tror du inte att han nu vill ta tillbaka VM-titeln? Det är väl motivation nog.
Liksom. Jag vet inte, är det det?
Ja, det känns som svårare att slå honom nu än om han hade vunnit tre raka.
Ja, kanske man, alltså, jag brukar roa mig att titta på hans Instagram ibland. Och under perioder, då är det en massa sådana här partybilder med kändisar i Los Angeles och sådär.
Mycket naket också. Ja, men han inte bara överkropp.
Ja, men gillar vissa kalsonger. Ja, det har vi pratat om. Men alltså, när han är på det humöret så tror jag, och har fokus någon helt annanstans än Formel 1, då tror jag att Valtteri Bottas kan faktiskt ge honom en ordentlig match. Men för Bottas, han har ju, vilket drömläge egentligen. Han är anställd, alltså de kanske inte säger det rakt ut att han är andre förare, fast det är han ju. Vad vi förmodar är den bästa bilen. Att liksom han har typ skrivit på för en andra plats i VM.
I VM, ja.
I VM. Och då har han en chans att ta första platsen, då är det här är ju hans livschans.
Ja. Hamilton hade ju problem med starterna förra året och det sägs ju att förarna får lite mindre hjälp i år med att starta än tidigare, rent tekniskt. Och det lär han ju få ordning på, för han kan ju inte ha råd att släppa vad det var 50-60 poäng förra året på grund av dåliga starter.
Nej, det går inte.
Då har ju Bottas en superchans. Mm. För han lär inte stå och vänta in honom att han ska köra före, utan då sticker han iväg. Däremot tror jag Bottas sitter i en svår situation, för jag tror bara att han har ett ettårskontrakt. Och vad händer då nästa år om det inte redan nu är skrivet, vilket jag kan tänka mig, att han ska gå tillbaks till Williams, att de byter tillbaks nästa år.
Ja, kanske.
Det skulle inte förvåna mig om Bottas har en räddningsplanka i form av Massas plats i Williams nästa år, när alla har rätt ut sina kontrakt med vem ska köra vad.
Ja, och då hamnar vi i det där läget också. Det förutsätter ju att Hamilton är kvar.
Precis. Det vet jag ju inte Mercedes, och det vet väl ingen. Men jag tror att om det blir så att Hamilton är kvar och de vill värva in någon annan, då kan Bottas gå tillbaka till Williams, det kan jag tänka mig. Annars hade han inte vågat ta den här katapultstolen som det kan vara på alla sätt.
Du träffade ju en svensk Mercedes-höjdare nyligen.
Inte jättenyligen, men
var det inte bara inte i Genève?
Nej, inte. Jag träffade honom inte i Genève. Jag ska träffa honom i Budapest där i början på april.
Nu tappar jag bort vad han heter.
Ola Källenius.
Källenius, just ja. Det.
Men jag ska träffa honom i, vi ska ut och provköra Mercedes GLA och titta på deras fabrik i Budapest. Och även få köra lite på banan med några andra kompaktbilar. Och då ska Ola vara med, och jag ska göra kanske en poddintervju. Det passar bra.
Måste vi prata med, han har ju en historia inom Mercedes Formel 1.
Ja, han började som lärling efter skolan i tekniskt gymnasium, var det väl i Sverige, så började han som lärling på Mercedes och vandrat upp, och var ju under en period motorchef för deras F1-motorer. Så han var med ute på alla race då på den här tiden när de gjorde motorer till McLaren. Och jag träffade honom då precis när han var ute där också. Det var ju liksom svensken bakom Mika Häkkinens succé. Så de artiklarna gjordes ju några gånger där. Och sen har jag vandrat vidare. Han var chef för AMG. Han var nyligen så var han ju försäljningschef och fick kröna det med att Mercedes gick över 2 miljoner sålda bilar och blev världens största premiumbiltillverkare efter 11 år av BMW-styre där. Så då, det har, och nu är han då utvecklingschef vilket påstås vara sista steget för att han blir vd för hela Daimler eller Mercedes-Benz då. Så det är en riktig höjdare.
Du måste ju prata Formel 1 med honom nu.
Ja, han är ju jätteintresserad och han har ju sagt flera gånger att de är i Formel 1 för att stanna, och det ligger i Mercedes så här, DNA att tävla i Formel 1, och det är ingen tvekan om att de ska vara med liksom. Det kommer de alltid att vara så länge han har något att säga till om. Och han förde, jag var ju på en provkörning med en bil i samband med att det var ett lopp, då satt han med på middagen och sen körde han hem på natten 2 timmar för att han skulle följa loppet då på tv. Så att han är en inbiten, han har ju säkert alla möjliga uppkopplingar och kontakt med teamet så han kan följa det ingående.
Ja, det är kul.
Men det är en riktigt bra kille, och jag kan tänka mig att det är en riktigt bra kille för F1-teamet att ha i den yppersta ledningen där, som har så bra insyn.
Ja, spännande.
Ja, har du hängt med om vi bara avrundar några andra? Vi pratar lite Formel E som ju kör, rallycross på gång, VTCC håller på testar. Ja. STCC har vi ryktades, jag pratade med Tommy Kristoffersson igår då, för jag var på en rallycross-event, vi kan återkomma till för nästa vecka. Han nämnde att de tror att det kan bli 15-20 bilar i STCC i år, vilket ju är fantastiskt bra.
Otippat,
nytt reglemente, men det ramlar in. Idag kom det ju från Honda, Mattias Andersson ska köra en Honda Civic TCR-bil, så det ramlar in märke efter märke, nya team, flera team som kör flera bilar.
Vem ska bygga Honda-motorn där?
Inte Japan.
Nej, men det är...
Så det är ju fantastiskt. Vi pratade om att det måste ju vara så här slutet på 90-talet under riktiga storhetstiden som det var så många så jämna bilar som det är nu. För nu är de ju alltså, mer, tekniskt sett mer lika än även Super Touring-bilarna var. Så det kan ju bli jättekul.
Ja, roligt. Jag har inte riktigt tänkt med. Men
nej, det är ju, många säger ju att det är ett koncernmästerskap för Volkswagen-importören här, för att det är många Audi, Volkswagen, Seat och dem. Men jag vet inte, jag tycker inte det spelar så stor roll om det är många bilar som är lika snabba och vi får bra racing. Då spelar det ingen roll om det är Volkswagen mot Audi mot Seat. Och är det med en Honda där så är det väl jättebra liksom. Opel har ju bilar också. Snackar om Hyundai håller på att bygga något då. Så att nej, men det är kul. Det behöver svensk racing också. Vi har ju jättebra internationellt nu med Joel Eriksson i Formel 3, alltså uppställningen där inför deras säsongspremiär, och Gustav Malja i Formel 2 som heter nu då.
Just det, det byter ju namn från GP2.
Ja. Och vi har Marcus i Formel 1, plus vi har många som kör på hög nivå i olika standardbilsserier.
Vi pratar bara bilar, det är en MotoGP-säsong som drar igång i helgen också. Ja,
där är jag,
motorcyklarnas Formel 1.
Ja, där har jag hängt med dåligt, men det är lite snack om vingar, va? Kåpor, ja, som ser för jävla ut.
Alltså, det var ju förra året så hojarna såg ut som hammarhajar ungefär framifrån. Det var jättefult. Men nu är det lite nya regler för hur det här får se ut och så. Sen så är det lite nya uppsättningar i teamen, såklart. Lite före att man bytt lite platser hit och lite dit, och det, ingen vet vad som kommer att hända.
Nej, då är det ju allt upp och ner, vänt igen så att säga.
Ja, det där, och förra säsongen var det ju jättespännande, det var ju massvis av spännande, rejäla fighter på banan hela tiden. Och så man tycker att för lite omkörningar i Formel 1 då, om man är rädd för att det kommer bli ännu färre omkörningar i Formel 1 nu med nya reglementet, då får man klicka över och titta på MotoGP, för där vissa race så ligger de ju och byter placeringar liksom 2 gånger i samma kurva liksom. Det är... Nej,
dels verkar de inte alls ha samma luftflödesproblem som bilarna. Och sen är det ju av naturliga skäl mer plats på banan. Så det går inte att stänga och blockera på samma sätt. För det går att ta sig fram ändå. Liksom.
Ja, men det är ju så. Men förra året så hade vi ju... Det kommer nog sakna lite. Det var en väldig kamp mellan Jorge Lorenzo och Valentino Rossi, som var så kallade teamkamrater. Det är ett tydligt exempel på att man hatar varandra inom ett team. Men nu har ju de särats på i GP, så nu kommer de bli konkurrenter på riktigt, i och med att Lorenzo kommer att köra för Ducati och Valentino är kvar i Yamaha.
Man vill ju att han ska vinna, alltid.
Ja, men det tror jag att han kommer göra, för Vinales, som är Rossis nya teamkompis, han ser ju så fantastiskt fast ut på testerna. Rossi varit ute och hyllat honom och sagt att han är onaturligt snabb. Så ja, det kan bli en uppgörelse mellan Vinales och Lorenzo, tror jag.
Och Marquez då, den förra hyllade
nykomlingen. Det är klart att han är med där också, såklart. Han är ju trots allt världsmästare ändå.
Ja, det är kul, kul att du drar igång på torr asfalt så småningom, och vi får väl se om vi återkommer med fler. Jag hoppas vi kan prata lite rallycross då nästa vecka. Det är ju stort svensk intresse där, och kanske vi kan läsa på lite ännu mer om STCC.
Ja, kanske.
Prata jag lite har ju lite blivit som halvt blivit lovad att få köra den här DCR-bilen i något tillfälle här under våren, så det är mycket spännande.
Och där någonstans börjar jag längta tillbaka till livet som motorjournalist.
Jag fick ju aldrig köra TTA-bilen faktiskt, men jag körde gamla Supertouring-bilen.
Nu står det en massa TTA-bilar överallt som du
får. Ja, nu är de lätt att komma över.
Kolla på blocket.
Du, har det gått 50 minuter där, så vi kanske ska
då är det dags.
Bryta, eller hade du något annat?
Ja, jag tror att alla har slutat lyssna redan, så vi kan tacka för oss.
Vi tackar för oss, och kul att ni vill hänga med. Lite försnack inför helgens Formel 1-premiär i Australien, i Melbourne. Bra då, tack så mycket.
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.